Ja, här sitter vi och det skulle vara kul om vi skulle kunna börja, men Magnus och Marianne sitter och håller på med sina telefoner. Varför gör ni det nu?
Vi tittar på TikTok.
Ja.
Politiker på TikTok.
Kampanja menee just nyt lähijunassa Pasilasta Helsinkiin.
Mm. Det låter annorlunda på TikTok än.
Det är intressant det här, liksom, hur de låter presidentvalskandidaterna på TikTok och hur de låter någon annanstans. Vi hörde Alexander Stubb här.
Och han pratar med kidsen då. Liksom.
Ja, jag får en sån här flashback till ni som minns programmet Putous för, ja, jag vet inte hur många herrans år sedan, när Alexander Stubb var någon slags minister och medverkade där som en av de här sketchfigurerna, Jabba Leysson.
Ja, jag tror det var 10 år
just
sedan.
Han såg lite likadan ut som han nu gör på TikTok med sån här mössa på huvudet. Han hade en sån här ett sådant här uttryck, mitta jabbadona.
Cirkeln är sluten.
Marianne, vem har du där?
Jag har Pekka Haavisto här, och han låter nog på TikTok ungefär som han låter annars också, skulle jag säga.
Presidentti vastaa ulkopolitiikasta yhdessä valtioneuvoston kanssa, ja kyllä näissä oloissa, missä nyt ollaan, niin ulkopolitiikka, rauha, turvallisuus.
Jaa, niin hyvä.
Niin, pitää olla kysymyksen. Stubb Haavisto 1-0 där i TikTokan.
Joo, fast alltså Helsingin Sanomat hade ju frågat alltså verkliga kids vad de tycker om det här TikTok-användande. Och Haavisto fick ganska höga poäng för att han kändes, jag tror citatet var att, vad är det på svenska? Att Stubb ej å presidentillinen.
Just det, presidentiell kanske.
Medan Haavisto fick höga poäng för att kännas som en president och ärlig i sin output.
Och var det om Olli Rehn så sa de här, en samlad skara ungdomar, att okej, han är gammal. Du lyssnar på Politiken med Marianne Sundholm, Magnus Svanjun och mig, Joakim Runt. Vi är så att säga, vi har fingrar på pulsen, så vi ska prata TikTok nu alltså.
Nu
är det sociala medier. Mm. Men alltså, det har ju problematiserats jättemycket den här veckan. Alltså, jag menar dels den här säkerhetsaspekten och var man tankar ner det och sådär. Mm. Och sen varför överhuvudtaget var det. Alltså hur aktiva är våra alltså, politiker i Finland på TikTok?
Nej, en del är väl aktiva. Men alltså, ja, det här börjar väl kanske den här diskussionen som har pågått den här veckan med att skyddspolisen faktiskt varna för att vara på TikTok. Det vill säga, här finns liksom flera olika aspekter av liksom säkerhetsproblem. Det är då att den kinesiska staten, underrättelseverksamheten, använder det här för att spionera utomlands, men också för att man använder det för att liksom sprida desinformation och så vidare. Det här är ju ingen liksom särskilt säker tjänst. Och det här har då politiker reagerat på lite olika sätt under veckan, för att för vissa politiker så är ju TikTok en väldigt viktig kanal. Vi har några politiker i riksdagen nu som blev invalda, kanske nästan enbart på grund av TikTok eller liksom säkert i samverkan med andra sociala medier, som till exempel de här unga sannfinländska riksdagsledamöterna Mikko Bergbom och Joakim
Vigelius.
De hade ju en valbudget på alltså 10 euro för att de klarade sig med TikTok.
Ja, precis. Nu har då riksdagsledamoten Aura Salla från Samlingspartiet i veckan sagt att hon tycker att man borde förbjuda TikTok. Hon är lite mindre trovärdig eftersom hon tidigare har verkat som lobbare för Meta, alltså som då har Facebook och Instagram. Men det här är en diskussion som nu är igång i varje fall.
Vänsterförbundets Minja Koskela skickade också ut ett pressmeddelande i veckan om det här och ville utvidga diskussionen. Hon sa att det är jätteviktigt att tala om TikTok och hur Kina samlar in data via den och förstås vad algoritmerna gör. Men att den här diskussionen också måste handla om Metas plattformar, för att också Meta samlar in data och också Meta låter algoritmerna styra innehållet så att det uppstår de här filterbubblorna där folk får mer av det de... Eller liksom algoritmerna ju styr innehållet på ett sätt som man kanske inte är helt medveten om alltid och till exempel prioriterar vita människor framför folk med annan hudfärg i flöde och sånt här. Men filterbubbleproblem är väl framförallt det här att du får bara mer av det som du redan har tittat på. Och det här är ju jättetydligt, framförallt på TikTok där algoritmerna styr innehållet ännu mera.
Jag tycker att Ville Merinen, socialdemokraten, alltså han som är känd också som en sån här psykolog, han är psykolog men han är känd framförallt som en psykolog på sociala medier. Han liksom kom med den på något sätt, såg det här lite från andra sidan när han då faktiskt på Metas plattform på Instagram meddelade att han tycker att jo, man kanske borde förbjuda TikTok, men så länge TikTok finns så tänker han vara kvar där. Därför att det behövs också en motvikt mot den här desinformationen som finns där. Att man kan också se det som att man på sätt och vis har en plikt att vara där med en information som man då själv uppfattar som korrekt och riktig.
Precis, lite samma sak är vad Katri Makkonen inne på i en kolumn i Helsingin Sanomat där hon poängterar...
Tidigare rådgivare till president Sauli Niinistö, men nu någon slags mediekonsult eller något sånt.
Ja, och Milton, det här... har låtit göra en undersökning med unga användare av sociala medier om hur sociala medier liksom påverkar deras bland annat val av parti i riksdagsvalet. Mm. Men Makkonen var inne på att hon, eller just det här att så länge TikTok ändå finns och där finns liksom de här algoritmerna som styr, så måste vi diskutera också de riskerna. Att vad betyder det att politiker och framförallt nyhetsredaktioner inte är på TikTok och erbjuder liksom alternativ till de här starkt algoritmdrivna flödena och kontorna. Den där Milton-undersökningen visar till exempel att jag menar, jo, andelen unga som röstar på Sannfinländare var hög, men andelen unga TikTok-användare som röstar på Sannfinländarna var uppe i 30%, alltså ännu högre. Okay. Så de har liksom, det här är ju ett parti som verkligen har lyckats. Och tittar du på, det är ju inte så sociala medier fungerar, att tittar du på en TikTok-video om bensinpris så kommer du nästa video att se också vad andra partier säger om bensinpriset, utan tvärtom kommer du att se mer av den samma åsikten. Att du får ju inte den där balansen som nyhetsredaktioner är noga med att försöka erbjuda. Och man ser det också i att söker du till exempel på innehåll om de gröna så ser du sannfinländska videor om de gröna med hashtaggen 6IPS.
Just det, ja.
Det här är liksom någonting alla måste förhålla sig, och det är väl därför vi har sett alla presidentkandidater registrera sig på TikTok.
De är alla där alltså.
Ja, men alla där väldigt olika aktiva.
Förstås. Här kan man väl ännu kanske säga att TikTok verkar ju liksom enligt samma slags algoritmer som alla andra sociala medieplattformar, men på ett mycket mer extremt sätt ändå. Alltså TikTok, det handlar både om hur man samlar in information, man samlar in betydligt mer omfattande uppgifter om användarna än andra plattformar. Hit hör också då sån här som politisk och sexuell orientering och människors kontakter till exempel. Och också att de här algoritmerna betraktas som farligare, bland annat då för att de är mer beroende framkallande för unga och att de uttryckligen då liksom på något sätt främjar desinformation. Mm. Och då vet vi också att det här är det sociala medium som används mest av barn och unga vuxna i Finland. Det är ungefär 2 miljoner finländare som använder TikTok, men av dem är då nästan 500 000 minderåriga, och de som använder den här plattformen allra mest.
Största delen är under 24.
Mm. Det har ju sagt så där av vissa, alltså att Kina använder det här TikTok till att fucka upp alltså en hel västerländsk generation.
Jo, men och det intressanta är ju att den här plattformen är förbjuden i Kina.
Ja. Alltså för kinesisk, de har en annan variant där, alltså den är mycket mer stel.
Det här är inte bra för våra unga.
Men det är ju inte heller första gången vi har den här diskussionen, den här ganska exakt samma diskussionen för det som Facebook inför ett amerikanskt val för många år sedan. Mm. Att det här liksom, det är intressant hur vi inte lär oss något mera. Nå, men alltså, kandidaterna på TikTok.
Vad gör de på TikTok?
De lägger ju framförallt ut videor om där de flesta kanske svarar på frågor.
Okay.
Och det känns ju som ganska rätt grepp. Mm. Sen är det ju jätteolika, väldigt, väldigt olika följarmängder har de. Störst är Jallis Harkimo som har varit där länge. Han har ju hållit på med det här. Han var ett TikTok-fenomen kanske redan inför riksdagsvalet. Visst var det så. Mm. Den som, alltså ännu i höstas när jag talade med Alexander Stubb på en tillställning Samlingspartiet hade, så uppgav han att de funderar på om han ska aktivera sig på TikTok. Och nu har han...
Svaret var ja.
Vuxit sig jättestor där. Lyckats jättebra. Havis då försöker också. Det som kanske flera av dem gör som nu experter på sociala medier säger att det är fel är att de lägger ut samma innehåll som de lägger på Instagram. Och det borde man enligt experterna inte göra, att man ska ha ett annat tilltal där. Man
ska, du ska dansa på TikTok.
Man ska tala mer direkt till användaren. Nu ska du göra det på Instagram också, men den allmänna bedömningen är väl att samma innehåll inte funkar för det är så olika publik. Och Instagram är framförallt kvinnor lite... Alltså nu är det ju unga också, men lite äldre ändå än de här riktigt liksom under 20-åringarna. Jag måste nog säga att Alexander Stubb har fattat det här, eller så har hans partigäng fattat det här, alltså kampanjmedhjälparna, för att han gör helt olika saker på olika plattformar.
Han gör ju det lite också i verkliga livet på något sätt. Han är ju en sån här politisk kameleont på något sätt, att han är väldigt skicklig att smälta in och tala lite så här liksom olika språk med olika, liksom han kan ha det här väldigt höga akademiska språket, han kan liksom tala med vanligt folk som vanligt folk via sitt bildande, hur han såg ut på något sätt och tog publiken i Torremolinos eller vad det nu var i Spanien han besökte och så här, och kanske han har lyckats med det här också.
Det syns också.
På TikTok, han har en helt annan, som vi hörde i början, han har en helt annan röst på något sätt där för en annan publik.
Det syns också i dem, när jag tittar igenom råmaterialet för de intervjuer som har gjorts här i vårt hus. Vi har förstås olika redaktioner som har gjort olika intervjuer med honom, beroende på om materialet ska landa hos de ungas nyhetsredaktion eller hos våra mera traditionella, i våra mera traditionella kanaler. Så han låter väldigt, väldigt annorlunda i dem, medan jag tycker faktiskt att Havist och precis som han låter likadan på olika sommarplattformar så låter han ganska lika också. Eller är mera liksom, man vet vad man får med honom.
Men vad är bättre där då? Alltså, om du är ung, du är inte dum i huvud. Så jag menar, om du ser någon tala på ett visst sätt på TikTok och sen ser du att den talar på ett helt annat sätt, så måste du ju tappa lite i trovärdighet.
Nej, det var därför jag tyckte det var intressant de här kommentarerna från unga. Det var alltså abiturienter som Helsingin Sanomat hade tittat på de här TikTok-videorna med. Och att det är ju självklart att de ser igenom en sån här sak. Å andra sidan så undersökningarna om de här plattformarna på sociala medier visar att TikTok faktiskt spelar en stor roll. Den här Milton-undersökningen så var det hälften av de svarande som sa att TikTok-innehållet påverkar vilket parti de valde. Det här andelen var ännu högre för de som sen röstar på Sannfinländarna, men det kanske beror på att just det partiet är så aktiva där.
Ja, sen tycker jag att det är spännande att Jussi Halla-aho inte är på TikTok. Han är ju till exempel väldigt aktiv på Twitter. Men,
han är i media.
Men han får ett oerhört stöd på TikTok därför att Sannfinländarna och olika sådana här konton som skapar ett innehåll som stöder liksom det sannfinländska budskapet och som lyfter fram till exempel video med Jussi Halla och så vidare, gynnas väldigt starkt av TikToks algoritmer.
Störst på Instagram är Li Andersson med över 100 000 följare. På något sätt typiskt liksom att hon är en kvinna i den åldern, så då är det Instagram som är största plattformen. Mika Aaltola är också ganska stor på Instagram i jämförelse med, eller kommer nära Havist och Stubbs följarantal ändå, men att det här korrelerar inte heller med liksom partimätningar och kandidatmätningar och så, utan man följer kanske av olika orsaker också. Jag menar att Jallis Harkimo är en stor profil på Instagram och TikTok, förstår jag. Alltså, det är ganska roliga videor, men det betyder ju inte att de här människorna alla kommer att rösta på honom.
På något sätt kanske jag ändå skulle vilja gå tillbaka till den här liksom kinesiska kopplingen. Jag tycker att det är ändå en lite intressant fråga som man kanske vill ha ett svar på i något kedja av de här presidentkandidaterna, hur de ser på till exempel presidentens närvaro på TikTok. Skulle man se på den här frågan likadant om till exempel TikTok skulle ha samma kopplingar till den ryska staten, och varför är de här kopplingarna till den kinesiska staten inte lika besvärliga?
Tyvärr så kan du som lyssnar inte se på det här, men vi har tapetserat vår fina studio här med alla presidentkandidaters valaffischer. Och
hela studion är blåvit.
Hela studion
men,
är blåvit.
Det är samma affischer man kan nu se ute på gatorna. Så.
Ja, exakt. Precis det. Ja.
På en promenad.
Jag börjar fundera lite på det där. Alltså, vem ler och vem inte ler? Och jag kan ju, du kan ju där hemma, om du googlar fram de här bilderna, så kan du själv kolla. Marianne och Magnus kan se. Alltså jag skulle, om vi liksom börjar från mest leende, så skulle jag nästan sätta alltså att Aaltola och Urpilainen, de har ju gått förbi leende. Alltså det är liksom...
Det är det där?
Jag tycker att Aaltola ser ut som att han slog tån just före de sa att okej, titta hitåt.
Och le.
Så här. Och Urpilainen också, det kanske tar i lite mycket där. Sen skulle jag säga att Haavisto, Pekka Haavisto är mitt emellan ett leende och det att man har droppat någonting i hans te och att man ser ganska mycket färger, känns det som. Så tycker jag att Esaia har nästan, det är sin naturligast, vet ni, leende ut skulle jag säga. Sen går vi neråt, Li Andersson, hon har munnen fast, hon har ju ett sånt här, ganska sånt här, ett småleende skulle jag kalla det. Sen efter det så tycker jag att Halla-aho, han försöker spela en person som försöker le. Får inte ni den feelingen lite? Stubb har ganska intressant nog, han sparar ju på leende.
Nej, nu har någon sagt att skärp dig.
Ja, någon har sagt skärp dig.
Sluta skämta.
Jag tänkte han ser ut som en sån där att det är fotat när han säger, ska jag titta in dit?
Och be så more presidential.
Be more presidential.
Man behöver kanske inte liksom upplysa folk om att Alexander Stubb kan
le. Det har du helt rätt i. Sist på leendeskalan placerar jag Olli Rehn. Jag tycker att han har den minen som jag brukar ha när jag står i butiken och vet att det var någonting jag skulle köpa, men jag minns inte.
Vaka kun Kallio står det, ja. Hans slogan då, står ja, då det som en klippa.
Då ler man kanske inte.
Nej, nej, och det hänvisar kanske också till gamla president Kallio och sådär, jag vet inte. Ja, jag gör det, alltså den här agrarförbundaren som ledde Finland under vinterkriget och så här, det var liksom, då skrattar man inte så mycket.
Nej, man gör det. Men vad har ni tänkt om det här, denna omgångsaffischer?
Klassiska affischer och en del är ju på gränsen så där till parodi på sitt parti på något sätt, eller vi talade tidigare här om Jutta Urpilainens plansch, som ju nog är väldigt...
Alltså den andas en sån här gammaldags socialism, ett sånt här socialistiskt porträtt, alltså bildspråk är lite samma sak som en sån här gamla Lenin-affischer från 40-talet.
Okej, okay, ja. Sån här
oerhört retuscherat, distanserat leende.
Nästan så här lite liksom
glansbild och lite glansiga frånvarande ögon.
Okej, okay, ja. Men tror du att man försöker rida lite på någon sorts
socialism? Nej, men det tror jag inte alls, för att det är ju liksom, finns det någonting som är liksom på något sätt, som inte ligger i tiden just nu, så är det väl liksom Sovjet, Ryssland och
den romantiken.
Och gammal socialism.
Nej, men lite kanske det där retro ju alltid.
Men och jag tycker också att nästan alla andra affischer har en ganska stark avsaknad av sån här partifärger. Frånsett kanske Alexander Stubb som samlingspartiet har en sån här mörkblå färg. Liksom. Men annars är det lite den här liksom blåvita och gråa färgskalan och så här.
Rött på Urpilainen i
Urpilainen sig. Har rött. Li Andersson har den här mera pinka färgen som vänsterförbundet,
men
inte alls tydligt utan bara i små prickar. Att det är väl kanske tydligt på något sätt att man vill framstå som någonting mer än en representant för sitt parti.
Som...
Och det är kanske minst tydligt hos Jutta Urpilainen som faktiskt, ja men det där är nog en sosseaffisch.
Vad har de för sloganer?
Nej, jag tänkte just säga att man vill framstå som hela folkets president och inte sitt parti. Och Li Anderssons slogan Koko Kansan presidenti tar upp hela det där valaffischen också.
Hela folkets president.
Dessutom är det seuraava Koko Kansan presidenti, vilket man ju nog ska...
Vem var den förra?
Det är nog den andra. Den enda röda kvinnliga presidenten vi har haft, Tarja Halonen, hade väl samma slogan.
I vår systerpodd Politiikka radio hade man spårat det här ännu längre tillbaka till Kekkonen, som också har haft samma slogan i tiderna. Hela folkets president. Jag tror inte att det är Kekkonen eller Andersson syftar på. Men
det är ju ganska bra. Det är ju liksom en no-brainer-slogan på det viset. Man förstår det ganska snabbt.
Det finns väl olika varianter av den där. Jag tycker väl kanske att Alexander Stubbs yhdistävä tekijä på finska, som du kan översättas till förenande länk, men det finns också någonting aktivt i det här ordet tekijä, alltså en som gör någonting, att det funkar kanske bättre på finska. Men det är nog överlag liksom så här att man, väldigt många försöker nog kanske ändå liksom spela på det där att man liksom man bygger över klyftor, man är liksom någonting mer än det egna partiet. Alldeles uppenbart så vill Alexander Stubb framstå som en efterföljare till Sauli Niinistö, som ju i hela sin retorik på något sätt också har varit en sån här förenande kraft, liksom tala om tolkor i
den där,
allt vad det har varit.
Yhdistävä tekijä på finska är gemensam nämnare är ju yhteinen nimittäjä eller yhteinen tekijä. Alltså det också, det här är nu den där gemensamma nämnaren vi alla ska kunna enas kring, syftar det ju lite på också.
Ja,
sen har han ju dessutom fått in det i sin här, de här joggingturerna han gör med kampanjfolk och potentiella
de förenande joggingturerna.
Den förenande länken. Alltså det, ja, det är en bra slogan, där finns mycket att bygga på. Sen
tycker jag att den lite liksom spel på något sätt slår an på hans politiska budskap nu också, att han har ju liksom jag tänker till exempel nu i veckan så när det Ilta-Sanomet sånt här, de kallade det för valtorg eller valmässa eller kommer inte ihåg vad det var, men där han fick frågan hur han ser på den här konflikten på arbetsmarknaden till exempel, och han var väldigt, väldigt noga med att inte ta avstånd från fackets stridsåtgärder, vilket ju liksom skulle vara det naturliga för vilken borgare som helst, som sa att de här behövs också så här, att han liksom på något sätt har nog en retorik nu som är ganska långt ifrån Samlingspartiets, där man försöker snarare liksom förena olika grupper i samhället.
Som i vår valkompass på så här ja och nej frågor så kan han svara ja, men i sitt öppna svar så låter motiveringen mera som ett nej, att så här himla diplomatiskt och vill liksom ge något åt alla. Vår det där politiska expert och ofta också kollega Åsa von Schultz på Helsingfors universitet sa att hon hade fastnat i någon tent där han fick frågan om han är katt- eller hundmänniska och hade liksom sagt att han har katter hemma, så han är nog kattmänniska. Men egentligen är han nog hundmänniska. Det är nog väldigt talande för hur han låter just nu.
Ja, sen läste jag en analys om Halla-ahos slogan, det vill säga Suomen pitää olla turvallinen tila, Finland ska vara ett tryggt rum. Ja, det är en peak till det här safe space som är liksom bland woke-rörelsen, ett sånt här tryggt rum där man inte ska utsättas för triggande ord eller något sånt.
Samtidigt så är det då också liksom, där finns säkert också ett allvar. Finland ska vara ett tryggt rum för den finländska majoriteten, det ska inte komma folk hit och hota oss till exempel över östgränsen eller var hon kan tänkas komma. Jag tror nog att det finns både en pik och ett allvar som möjligen kan gå hem.
Två spår igen,
och jag tror inte att man ska underskatta den här pik-delen av det ändå, för det är så jättetydligt tycker jag. Alltså det här med trygga rum som handlar uttryckligen om att ha evenemang eller diskussioner eller så här ska vara ett tryggt rum utan hatprat, utan rasism, utan trakasserier. Och det här har blivit liksom en grej som är okej att håna, att det finns liksom den här, alltså det här som är vanligt i USA, att man hånar någon för att den är för woke liksom. Det är en stor grej.
Apropå Halla-aho är det ju intressant det där att han nu valde att liksom sätta ner foten när det gäller vad man då får skriva om honom på sociala medier. Han har ju själv varit jättenoga med det där att säga att sociala medier ska vara tuffa och man ska tåla saker där och det ska vara en annan jargong i verkliga livet. Men det gäller ju inte honom, och han är ju då polisanmält två personer då och nu görs en polisutredning under brottsrubriken ärekränkning. Och det är ganska intressant, eller det blir ju jätteintressant förstås vad rätten säger. Och Helsingin Sanomat hade en ganska intressant grej där de har tittat på motsvarande fall eller lite liknande fall när någon har blivit anmäld för ärekränkning. Vi hade ju det här inhemska fallet där journalisten Johanna Vehko polisanmälde den här Uleåborgspolitikern Jones Lokka, som ju själv har sagt en massa saker om ofta minoriteter, men när hon kallade honom för naziclown så polisanmälde han henne. Han vann ju i tingsrätten, han vann i hovrätten, men högsta domstolen resonerade som så att hon hade kallat honom för naziclown i egenskap av politiker, inte i egenskap av människa. Det vill säga, hans ära hade inte kränkts, utan det var hans politikerroll som hade kränkts i det fallet. Det vill säga, ingen dom. Sen har Europeiska människorättsdomstolen haft lite motsvarande fall som det här med Halla-aho. Det var en moldavisk man som hade kallat en tjänsteman för fascist under ett möte som gällde någonting kring den här moldaviska mannens rättigheter. I den så friade, och det gick ända upp till människorättsdomstolen. Där friades den moldaviska mannen. Sen var det en journalist i Österrike som hade kallat den österrikiska politikern Jörg Haider. Kommer ni ihåg honom? Mm. Han dog ju, eller hur det var. Men han var ju också en sån här vildbasare som var väldigt liksom ultranationalistisk och väldigt höger. Och den här journalisten hade kallat Jörg Haider för en trottel. Och det är alltså idiot på österrikiska.
Och det låter roligare.
Trottel låter bättre, ja. Och det togs upp till människorättsdomstolen. Och då konstaterade människorättsdomstolen som så att Jörg Haider, han provocerar. Okay. Alltså han provocerar och han vill väcka en reaktion. Och det som journalisten hade gjort var att hade blivit provocerad och hade återgett en reaktion, så journalisten friades från det här, eftersom det var inte någonting rätt eller fel när han sa att Haider var en idiot, utan det var helt enkelt en reaktion på det som Haider ville locka fram. Det ska jag tillägga också att ärekränkning, det är ju alltså ett subjektivt brott hos oss. Det vill säga om ingen anmäler det, om du anmäler det själv, så ingen annan kommer ju att anmäla det, utan Nej. Du ska själv uppleva det. Och det är ju sen upp till dig om du vill uppleva det eller inte. Krista Kiuru blev ju kallad massmördare av Anu Turtiainen i plenum.
Ja.
Men hon valde att låta det vara bara. Hon insåg att nej, inte hon är en massmördare, men hon tänker inte göra en polissak av. Sådär. Men Halla-aho vill göra en polissak av att han inte är fascist.
Också när det gäller Halla-aho så tycker jag att det här på något sätt klingar ganska väl med hela liksom inriktningen på kampanjen just nu. Han provocerar enormt mycket, har gjort det de senaste veckorna, och han vet precis vad han gör. Sannfinländernas tidigare partiledare Timo Soini skrev i en av sina bloggin, som han kallade dem för, sina bloggar, att nu gör Jussi Halla-aho allting rätt. Han polisanmäler människor som kallar honom för fascist, kallar Yle för vänsterpropaganda, vad han kommer med annat för sån här.
Studerande för husdjur.
Studerande för husdjur. Unga i husdjur.
Och det blir alltid rubriker på det. Det här är liksom, det här var ju en grej redan när det var Timo Soinis parti, och vår tidigare kollega Marianne Lydén skrev ju en bok som handlar uttryckligen om det här. Jag är inte rasist, jag vill bara ha främlingsfientliga röster. Alltså hur det bara lyckas på nytt och på nytt, att man kastar ut något påstående som alla gör rubriker på.
Och det kan till och med gå så långt som att det sen liksom på något sätt blir rubrikerna på olika personporträtt med de andra kandidaterna, därför att de sen, jag sa det, ett exempel var till exempel någon intervju som gjordes med Olli Rehn, där hela rubriken var att han liksom tog ställning till något påstående som Jussi Halla-aho hade kommit med. Ett annat sådant var ju det här att han krävde att riksdagsledamöter ska vara födda finländare. Det inte menar han ju allvar med det här, men han liksom har kommit att få en väldigt, väldigt stor plats i den här valrörelsen nu på slutrakan, och det ska bli intressant att se om det här avspegla sig i valresultatet och i de sista gallupsiffrorna som vi väl nu väntar på.
Det är en ganska bra arena han har för tillfället under de här veckorna att sprida de här grejerna. 2024, vi har ju presidentval och sen har vi EU-val lite senare. Men sen alltså det är massa val i hela världen just det här året.
I hela världen och framförallt i länder som har väldigt stor befolkning, som till exempel Indien. Så det har varit, journalister har gått hemskt mycket igång på det här de senaste
supervalåret.
Ja. Vi tycker om när någonting är super.
Ja.
Jag tror att det var The Economist som myntade det här begreppet än i november eller någonting sånt. 2024, supervalåret. 4 miljarder människor går till val.
Okej. Okay. Men det är mycket som står på spel.
Ja, förstås. Och sen är det ju inte helt oberoende av varandra, de här valerna. Och sen är ju konceptet val lite, betyder lite olika saker i olika länder beroende på om du bor i en demokrati eller i en diktatur.
I en lite mindre demokrati.
Och det finns ju så här demokratiindex, och det var just den här Economists genomgång av de här valerna i de här länderna som gick in på den här frågan. Det vill säga att om 76 länder går till nationella val av något slag, så är det bara i 43 av de här som valen kan klassas som faktiskt fria.
Okej.
Okay. Varav 27 av de här 43 länderna finns i EU. Demokratier får ju också olika slags betyg. Mm. Det vill säga, du kan ha fria val, men demokratin kan kritiseras för att till exempel ha svagheter i de politiska systemen. Där får till exempel USA-kritik, att de räknas inte som en fullt lika fri. Eller den demokratin får inte fullt lika höga poäng som till exempel Storbritannien får.
Vilka val är liksom mest intressanta då, eller vilka val är viktigast i
Finlands
detta
presidentval.
Finlands presidentval och EU-valet i Finland brukar vara intressant för ungefär 40% av de röstberättigade. Men alltså nu är väl liksom det som på något sätt alla Alltså det stora är ju förstås presidentvalet i USA då, på senhösten. Och där är väl liksom framförallt nu då förstås alla blickar riktade mot Donald Trump, om han gör en comeback och vilken liksom, vilka följder det får sen för alla andra val och alla annan utveckling
på jorden,
i världen på något sätt.
Tråkigt att det är först i november när en massa av de andra stora valen är redan, Indien går redan i maj till val och det där. Alltså många skulle säkert vilja veta, till exempel inom EU, så, eller ska vi säga att det kanske är skönt, det kanske är tur att det var val i EU före det i USA. Mm. I EU handlar ju en hel del av diskussionerna om vad kommer att hända i USA. Vad händer med stödet i Ukraina till exempel? Hur ser NATOs roll ut i fortsättningen och så vidare, beroende på vem som blir president? Jag vet inte, ibland kan jag tycka att vi tänker lite för mycket på det här. Det var ännu värre när jag bodde i Sverige. Alltså hur de kan prata om USA och förhålla sig till USA är precis allt de gör, är liksom nästan absurt där i vårt västra grannland.
Jag tänker att The Economist, som brukar ha ganska sansade ledare, så de listar alltså verkligt hotfulla konsekvenser i en ledare som förutspår det här supervalåret. Man kallar ett återval av Trump för den största faran 2024. Här finns det i bakgrunden förstås det här att han har sagt att han ska avsluta kriget i Ukraina på en dag, det vill säga underförstått ge Ryssland rätt, alltså tvinga Ukraina till fredsförhandlingar. Man anser också att det kan få följder för hur Kina till exempel ser på sina möjligheter att angripa Taiwan om USA tar sina händer från den möjliga konflikten. Man tänker också att det kan få konsekvenser för konflikten mellan Israel och Palestina om USA inte sätter press på. Liksom. Mm. Man säger att det till och med kan leda till att Japan och Sydkorea skaffar kärnvapen om de inte kan räkna med stöd från USA. Men det är liksom, så ja, det här var kanske det valet som det står mest på spel. Nu har vi ett val i Taiwan som också åtminstone av den kinesiska retoriken att döma är ett väldigt spännande val, där Kina liksom öppet går in och hotar med att välja inte den här William Lai, alltså den progressiva självständighetsförespråkaren, för det kan få då konsekvenser.
Men jag tycker det är intressant i den reaktionen, alltså mitt minne av Trump, jag menar vi har ju sett 4 år av Trump när han satt som president. Jag tyckte mitt minne av de 4 åren var jättemycket prat, men sen lite verkstad.
Mm. Och jag tänker sådär, mycket verkstad. Jag menar,
vad är det?
Till exempel sådana, alltså så här, att det har konsekvenser för resten av världen också. Mm. Till exempel drog han sig ur klimatsamarbete. Mm. Och sen har Joe Biden återinrättat det samarbete. Men det finns en orsak till att vi förhåller oss till det här landet. Sen finns det ju sådana, inte riktigt direkta kopplingar, men jag såg en marknadsundersökning av det här, eller en enkät av det här marknadsundersökningsbolaget Ipsos, som handlar om demokrati överlag och hur det är en trend i hela världen, vilket också vi här har pratat om mycket i podden, alltså att befolkningen är missnöjd med hur demokratierna, eller demokratin i deras länder fungerar. Det här gäller också länder i väst. Bland annat så säger 70% av amerikanerna och 73% av fransmännen att demokratins tillstånd har försämrats de senaste åren. En jättestor andel av befolkningarna tycker också att de här ekonomiska systemen och besluten tjänar bara den rika befolkningen. Och så här, och en väldigt liten del av invånarna i olika länder, också i väst, tycker att de är representerade av sitt parlament. Med tanke på de här siffrorna så väntar också hela världen på att kommer amerikanerna att välja en president som har pratat om att inte kanske bli diktator, men bara det en liten stund i alla fall. Att vad har det för konsekvenser? För sen vad länder som redan är lite på den vägen. Vad tycker då till exempel en ledare i Kina att man kan göra om också amerikanerna gör så?
Jag tycker att det har varit spännande hur avhållsamma eller återhållsamma våra egna presidentkandidater har varit i sina spekulationer om vad som händer om Trump återväljs. Det är klart, på sätt och vis kanske, att det måste vara så. Den som blir vald till Finlands president är Finlands främsta diplomat och måste kunna uttrycka sig
diplomatiskt
och ska sen liksom upprätthålla diplomatiska kontakter till USA oavsett vem som är president där, och man måste på något sätt utgå ifrån det här. Men samtidigt så säger liksom väldigt, väldigt många experter att Trump 2 blir någonting annat än Trump 1, därför att han har själv lovat att det blir någonting annat. Han kommer att liksom, han kommer inte att låta sig hindras av institutionerna på samma sätt. Om det sen blir så eller inte blir så. Men man hänvisar väldigt mycket till liksom det här att hur Trump ändå på något sätt liksom stod bakom de amerikanska åtagandena, till exempel mot Europa, mot NATO och så vidare under sin förra presidentperiod. Men man är väldigt ovillig att på något sätt liksom spekulera i vad det kan tänkas betyda för Finlands säkerhetspolitiska läge, till exempel, nu då som nu blir en NATO-medlem och med det här nya försvarssamarbetsavtalet med USA, och om man till exempel behöver någon slags plan B med tanke på att USA kan tänkas gå in för en mer
isolationspolitik.
Nu försöker jag säga ett så svårt ord att det här kommer inte att lyckas.
Isolationism.
Nu är du nära.
Oj, oj, oj.
Men alltså, hjälp oss, Marianne.
Nej, jag tänker gå vidare och säga
att isolatjulajban.
Alltså, intressant också med ett sånt här supervalår är ju förstås att titta på vilka valfrågor som blir gemensamma i olika länder. Och för några år sedan så talades det positivt om att klimatrörelsen är stor nu i jättemånga nationella val. Men nu när man tittar och läser, och framförallt nu tänker jag på länder i västvärlden, så är det ju invandring och migration som är den stora frågan, och alla har den här samma diskussionen att högerkrafter tar över och invandring ska begränsas, men samtidigt är det enorm brist på arbetskraft. Alltså det är ett sånt, det här problemet är så absurt i sig, och det är ju det här nog vårt EU-val 9 juni, säger jag igen, som kommer.
Skriver upp.
Alltså det här kommer vi ju nog se i många länder, att bli det som dominerar. Och hur liksom sen det här, sen är det ju vissa länder i EU som har nationella val också i år. Och vad det liksom sen, vad det blir för diskussioner om invandring är nog jätteintressant att följa med.
Lyssna på vår podd genom hela 2024. Vi kommer att bevaka allt detta. Och hör jättegärna av dig om du har tankar gällande vad vi kunde prata. Vart ska man höra av sig, Marianne?
politiken@yle.fi.
Och hur gör man för att favoritmarkera oss?
Man trycker på hjärtan när man lyssnar på oss i arenan.